Det är konstnatten i Falköping. Den här institutionen som har blivit så stor och som lockar så många både besökare men framförallt utställare. Som ni som brukar lyssna på Radio Falköping vet så var jag ute hos Björnfots i Vårkumla för några dagar sedan. Och fick då glädjen faktiskt att träffa Elinor Björnfot. Och det var ett trevligt möte så där mitt ute i den här paradiset som hon har där ute i Vårkumla. Och en av de utställarna som kommer att vara med nu under helgen här, det är Emma Rosqvist. Och hon sitter mitt emot mig och nickar. Hej Emma!
Hej!
Välkommen Roger. Hit! Kul att du kunde komma.
Tack! Jätteroligt att få vara här.
Mm. Du, jag sa ju det till dig så där innan vi gick in i sändningen, innan vi började spela in här. Så sa jag att det här med konstnärskap och framförallt i år så är det väldigt mycket... Jag började där med mycket keramik i år. Och du kunde ju konstatera att så är fallet också.
Ja.
Men du själv har inte prövat på keramik än, vad jag förstod.
Nej, precis. Så är det. Det jag har ägnat mig mest åt är att måla tavlor i akryl.
Akryl.
Ja, så det är min konstform just nu. Sen är jag nyfiken på keramik och skulptur. Men jag har inte kommit dit än, helt enkelt.
Du ska få berätta mer om ditt konstnärsskapande, säger man. Hur det blev så och hur du hamnade i där du är idag. Och framförallt, tänker jag, det här med coach. Jag är lite intresserad av det här. Vad innebär det att vara liksom kreativ coach? Det är ju ett fint namn, det är ju en fin titel. Men vad innebär det att vara kreativ coach egentligen?
Ja, alltså... Egentligen så är det ett sätt att beskriva att jag också jobbar som konsult inom ledarutvecklingsområdet. Det brukar vara ett sådär långt att säga och kanske också blir lite abstrakt. Vad är det? Och jag vet inte, kreativ coach kanske också låter abstrakt. Men jag har jobbat med ledar- och grupputveckling på olika sätt i hela mitt yrkesliv. Och en inriktning har kommit att bli samarbete och tillit. Att stötta människor i att skapa förutsättningar för att fungera bättre tillsammans. Och hantera utmanande situationer bättre. Och också få tillgång till tillit och kreativitet egentligen.
Mm.
Så... Därav kom ordet kreativ coach, att det jag gör väldigt mycket när jag jobbar med ledarutveckling och grupputveckling är att skapa just förutsättningar för hur man kan få tillgång till sig själv och sin inre kraft, sin sårbarhet, sin öppenhet på ett annat sätt än vad man kanske har fått hittills. Och då får man också tillgång till sin kreativitet.
Sårbarhet, sa du. Är det mycket så man jobbar som att man tar fram sin, kanske inte bara sårbarhet, men man plockar ur sig själv när man skapar någonting? Är det så du jobbar?
Precis. Jo, men det är så. Det är det jag tycker att konsten som då går hand i hand med mitt jobb som inom ledarutvecklingsområdet, att det har hjälpt mig få syn på fler dimensioner av just ledarskap och vad som är viktigt i sin egen resa eller att leda sig själv, men också när man vill leda andra. Och målandet blev en plats där jag kunde få tillgång till min egen kraft, min egen potential. Så det, ja. Det är precis det som konsten och kreativiteten hjälper till med. Mm. Men man behöver också vara öppen för att bli berörd. Eller att vara sårbar och öppen. Gud, vad det här låter flummigt.
Nej, absolut inte. Men det tycker jag inte. Jag och många andra förstår absolut vad du menar. med att man, det är väl som att öppna upp sig själv, alltså, likväl som du skapar kanske musik eller att du skapar, skriver en bok, så är det ju också, det här är ett skapande.
Precis.
Så det, ja, det tycker jag är absolut förståeligt också. Mm. Alltså, ridiculous ska vi prata om. Det är ju dit man går in om man vill liksom se din sida och så vidare.
Precis.
Och det handlar ju mycket om det här, Emma, som jag förstår med att du ska hitta dig själv och du ska liksom olika steg i det här att våga faktiskt skapa någonting. Och jag tyckte det var lite intressant, för det var en grej där som fastnade på mig.
Mm.
Och det var någonting om att man har tankar.
Mm.
Vet du vad jag menar då?
Nej.
Att det var något citat där att man ska inte ta sina tankar på så himla stort allvar.
Just det.
Mm. Någonstans står det där. Jag kommer inte ihåg exakt var nu, men jag vet att jag läste det någonstans. Och det tycker jag är ganska fascinerande. Att, tycker du att man tar sig själv lite på för stort allvar i mångt och mycket?
Ja, och det är nog sprunget ur min egen resa. Men Ridiculous är ju en trollformel i berättelsen om Harry Potter. Så det är det jag anspelar mitt företagsnamn på. Och den trollformen hjälper till att transformera din största rädsla till någonting komiskt. Och det hittade jag Björn Attiko, munken som gick bort för alldeles för tidigt, men nyligen. Pratade om det bland annat, att en av hans största lärdomar i sitt tid som munk liksom, var att inte tro på allt du tänker. Och jag tycker det är lite harmonierande de här två. För han pratade också om att ja, men kan vi hitta ett sätt att ha lite mer distans till oss själva och se oss själva med lite större humor och att inte ta oss själva på så stort allvar, även om vi naturligtvis är viktiga och att livet är allvarligt också. Men jag tyckte att det passade väl in med vad jag vill förmedla också, att det finns en viktig nyckel i att med sin ökade medvetenhet också skapa en självdistans som jag kanske rent av kan le åt eller skratta varmt åt. Och att då i det mötet med mig själv så blir det lite enklare det som man är rädd för. Liksom. Så det var grejen med Ridiculous. Och
bra filosofi, ja. Man tycker jag. Verkligen bra, det kan man ta till sig. Och ditt skapande, och det här är en fråga som jag ställer nästan till alla som håller på med någon slags konst eller skapande. Alltså, när du i det här fallet att sätta det framför en canvas, framför en duk. Vad har du i huvudet då? Känner du att jag vet precis vad jag ska måla nu? Jag har en fullständig plan på vad det ska bli. Eller blir det vad det blir? När du sitter där, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis. Nej, oftast är det så att jag inte har en plan. Utan jag bara börjar måla. Det har hänt att jag har vetat delar av motivet och då har jag startat med det, men det är mer sällan. Det hände till en utställning som jag skulle måla om kvinnlig kraft eller kvinnors kraft, och då valde jag ett motiv med två kvinnor som jag utgick ifrån, och så lade jag på bakgrunden sen liksom. Men annars så startar jag bara och måla. Och det kan vara de färger som jag bara känner för. För ofta så bygger jag lager på lager, så ibland är det inte ens det första lagret av färg som jag lägger som blir det som är slutgiltigt på tavlan heller. Utan det växer fram liksom.
Använder du så att du skrapar lager på lager, säger du, då tänker jag att man skrapar bort olika delar liksom.
Det finns det också, precis. Att, när det har torkat eller precis innan det torkar så kanske jag tar en kniv och skrapar och gör lite mönster och rutor. Och, dels för att bygga struktur i tavlan, men också för att det blir en häftig effekt tycker jag när man ser lagren inunder. Att de kommer fram.
Man kan gå in på din sida och så kan man se en del och dina verk.
Precis.
Bättre upp är väl att man åker till Björnfot så ser dem.
Exakt.
Live. Så.
Där har jag ju inte alla med mig. Det är begränsad plats tyvärr. Men jag har ju ett par original och några print med mig då. Men annars så finns det mesta på min hemsida i webbshoppen där.
Mm. Akryl.
Mm.
Är det ett bra... Är det bra att måla i med akryl, säger man kanske. Du har säkert provat andra också?
Jag har provat olja. Det är klart jag har provat akvarell också. Men jag målade mycket olja när jag var yngre. Samtidigt så kände jag nog redan då att det var utmanande att bygga vidare på fort. Det behöver ju torka emellan om man ska... Man kan ju blanda det. Så när jag hittade akrylen när jag var lite äldre, högre upp i tonåren eller om jag rent av var i 20-årsåldern, så tyckte jag att den passade mig bättre för den torkar lite fortare och då går det att göra ändringar. Men annars har den väldigt lik, är den väldigt lik oljan liksom i sitt sätt. Det som jag också gillar med akrylen är att den går att späda med vatten och då får man det här skira som nästan är som akvarell. Men akvarellen är för mig fortfarande lite för okontrollerbar. Men jag vill gärna ha lite mer koll på vart det tar vägen. Och det jag har förstått, de som jobbar mycket med akvarell, att men det är lite, man kan styra det också. Men för mig har akrylen passat hittills i alla fall bäst. Jag tycker om hur man kan bygga lager på lager och få både tjockt och tunt med den. Liksom.
Mm. Ja, för mig som är novis så tycker jag det ser svårt ut oavsett vad det är du målar med. Men ändå så finns det ju den här. Och det här är också någonting som jag tycker är kul. Att det finns mycket som jag tycker är kul med konst, kan jag säga. Men att allting ligger i betraktarens ögon. Och speciellt tänker jag... Nu får du rätta mig om jag har fel här, Emma. Men när jag tittar på dina verk här så är det ju mycket i betraktarens ögon. För det är ju ganska fantasifullt, skulle jag säga. Så du själv ser ju grejer i där. Och jag ser något annat och någon tredje ser något helt annat. Och det är så du tänker jag vill ha det, eller?
Ja.
Usch, vad det är lite spejsat när jag sa så. Men det är lite så.
Jo, men jag har insett att jag tycker om det abstrakta. Och nu har jag... I alla fall är jag i den fasen nu att jag ofta har en abstrakt bakgrund. Och så letar ju hjärnan ofta efter någonting som den vill kunna ha koll på eller se vad det är. Och då har jag lite grann gått det till mötes. Jag har en längtan av att utveckla mer helabstrakt och jag har gjort några mer helabstrakta verk också, men just nu så tycker jag det är kul att föra in någonting figurativt, någonting där du ser vad det är, och då bygger det ofta på att jag ser någonting i tavlan som jag förstärker eller har någonting jag tycker att men det här skulle lägga till ytterligare en dimension på det. Men det allra bästa tycker jag är när, för ibland, eller flera av tavlorna har ju människofigurer, även om jag håller med om att det är väldigt fantasifullt och det är också det jag vill bjuda in till, fantasi och sagor. Jag inspireras ju mycket av sagor och fantasi. Så. Men ansiktsuttryck försöker jag få lite sådär underfundiga eller dubbeltolkande, och har också fått den bekräftelsen på att vissa tolkar det som sorgligt eller ledsamt medan andra kan se glädje och hopp, och då tycker jag att då blir det en bra tavla när man kan, när betraktaren kan
så, eller när
ja det precis att det är upp till den som ser att välja vad som slår an liksom. Och så är det väl med mycket konst, att det beror ju på vad man själv är i för sinnesstämning eller bär med sig för erfarenheter och hur man tolkar intryck, synintryck och sådär. Men jag har ändå tyckt att det har varit kul att det inte bara finns en version och att det också i det abstrakta kanske till och med går att urskilja andra figurer efterhand, så att att tavlan kan liksom växa fram över tid också. Att man ser nya saker. Blev det begripligt?
Absolut. Det var mer begripligt än min fråga. Du pratade om det här med dina tonår och sådär lite grann. Och när blev du intresserad av att skapa?
Jo, men när jag tittar tillbaka så ser jag ju att målandet och ritandet har ju alltid funnits där. Jag har nog bara inte lagt märke till det. Jag blev också uppmuntrad. Min faster målade i olja när jag var liten. Så att jag har ju några små tavlor sedan dess också. Och under mellanstadiet gick jag och pappa en höst sån här kvällskurs på NBV tror jag, där vi målade olja. Inte för att lära oss direkta tekniker så, utan snarare för att bara ge utrymme tror jag för konsten eller för målandet. Men sen försvann det. Det var annat som tog mer plats. Och det tog många år faktiskt innan jag förstod att det var det här som var min plats för återhämtning och min plats för att få kontakt med min kraft som vi pratade om förut. Och när jag förstod det så ville jag ha mer av det. Då ville jag medvetet skapa utrymme för det. Och det var då också det blev en del av min verksamhet. Så jag jobbar ju som konstnär och har det som en del av mitt
yrke. Du jobbar som
ja,
det?
Ja, precis.
Det är ditt jobb. Okej.
Så jag säljer ju tavlor, originalmålningar och print och vykort. Och det är en stor del av min profession. Liksom.
Så. Ja, häftigt. Du, som jag sa tidigare här så kan man bege sig då till Björnfots i Vårkumla under helgen. Då du bland annat är där. Det händer med där också. Bland annat så ska Ellen Wright vara där och sen kommer Andreas Backlund, kompositör. Han har ju skrivit musik.
Precis.
Och då kan man gå någon sån här runda där, va?
Exakt.
Ljus och ljud.
Precis.
Promenad, tror jag.
Precis.
Och sen så ställer ju mor och dotter ställer ut också.
Exakt.
Ja. Så det kommer att bli det var någon som skapade gitarrer också, va?
Ja, det är Eleanors man som är gitarrbyggare.
Coolt.
Jag har faktiskt inte sett dem än, men det ska bli jättespännande.
Ja, så det händer mycket. Och det här med att säga lycka till nu, jag vet inte. Jag säger det nu.
Tack.
Lycka till, säger jag. Hoppas det går bra och att det kommer mycket folk.
Det hoppas vi också. Varmt, varmt välkomna. Det är så fantastisk miljö och det kommer vara så många fina konstverk. Både smycken, tavlor och musik och ljus och allt. Så, och det finns ett litet café som man kan köpa lite kaffe och te och enklare så. Så att det bara kom.
Tack för att du kom hit.
Tack, tack.